Välkomna tillbaka, det är fredag och det är dags för Kungligt.
Med Jenny Alexandersson.
Och Sara Eriksson. Och vi glider in på avsnitt 5 nu, eller hur Jenny?
Det stämmer. Gud vad fort det går.
En vecka går fort, men det är också väldigt roligt att vi åter är tillbaka i poddstudion.
Ja men verkligen. Och idag så ska vi som vanligt börja med 3 snabba kungliga nyheter. Och sen ska vi snabbt glida in på dagens ämne. Som handlar om kungliga barn.
Exakt, men först som sagt 3 snabba kungliga nyheter. Och vilken är din första där, Jenny?
Jo, det är ju så här att vi återkommer ständigt till brittiska kungahuset.
Och det verkar inte som att det kan gå en vecka utan att vi undviker
det. Nej, stackars drottning Elisabeth. Hur som helst, hon har ju fått hantera skandalen med prins Andrew, Megxit, när Meghan och Harry kliver ut ur kungahuset. Det var nyligen, ja men typ för drygt en vecka sedan, en skilsmässa när hennes äldsta barnbarn, Peter Phillips, bestämde sig för att han och hans fru Autumn lämnar sitt äktenskap. Nu har det kommit ytterligare en kunglig skilsmässa och man kan ju undra, när tar detta slut?
Och varför kommer allting samtidigt, undrar jag?
All skit kommer alltid samtidigt.
Ja, det är ju så.
Hur som helst, det är drottningens systerson, David Linley. Alltså han är prinsessan Margarets son med Lord Snowdon. Och han och hans fru Serena, de ska skilja sig efter ja, det är nästan 26 års äktenskap. De har 2 barn, en dotter som är 17 och en son som är 20. Och det behöver egentligen inte vara någon större katastrof det här. Jag menar, det är vuxna människor som bestämmer sig för att inte leva ihop. Men det här är ju bara ytterligare en spik i kistan. Eller hur?
Ja, men det har varit lite för många sådana och det hann inte ens gå en vecka sen vi fick ett besked om en skilsmässa. Nu kommer en till och som vi pratade om förra veckan att det stundade faktiskt ett bröllop i Storbritannien. Stackars Beatrice, hennes bröllop hamnar verkligen i skymundan av allt det här trasslet.
Jag fick ett lyssnarmail igår och då var det en man som tyckte att ja, men varför pratar ni om de här skilsmässorna? För det har ju egentligen inte någonting med drottning Elisabeth att göra. Hon ska väl som mormor eller släkting rent utav kunna strunta i om hennes släktingar skiljer sig. Ja, det kan man verkligen tycka. Att hon som privatperson, mormor, hon behöver inte lägga sig i detta. Det kan vara sorg för en familj, absolut. Men det kan också vara en bra skilsmässa. Men det är ju som offentlig person, som regent över Storbritannien, som hon får detta i sitt knä. Därför att medierna skriver, folk pratar.
Alltså det, vi pratar om det.
Ja, alltså det blir liksom en offentlig, det blir en skilsmässa i det offentliga. Och det får
och sen handlar nog det också om att jag tror heller inte att det här hade blivit så stort om det inte heller hade varit för allt annat som har hänt. Det blir bara en ytterligare dimension på allting som redan har rörts runt. Och jag tror att anledningen till att det rapporteras så extremt mycket om det just nu, det är just för att kungahusets anseende har ju redan hamnat lite i skuggan på grund av liksom Harry och Meghan och allt det här, Andrew. Och då bara lägger man på ytterligare saker. Det blir liksom bara större och större. Jag tror att det är därför det också blir så stort just nu.
Så är det ju, såklart.
Min snabba kungliga nyhet är ju så att kronprins Fredrik har ju fått sin axel skadad.
Aj då,
i skidbacken i Alperna. Och han behövde faktiskt flygas hem till Köpenhamn där han blev vårdad på sjukhuset. Och det ska inte vara någon för större skada med kronprinsen. Men han har ändå skadat sig och därifrån. För det är ju faktiskt så att den danska kronprinsfamiljen bor just nu i Alperna, eller hur Jenny?
Ja, det gör de. De bor i Verbier, där barnen går i skola. De har ju 4 barn. Och det här beslutet togs för ett tag sedan och det har ju pratats mycket om det att i 3 månader så ska familjen bo där för att barnen ska få uppleva någonting annat. Det är väl så snacket har gått helt enkelt. Någon annan förklaring har vi inte fått.
Nej.
Men de går i skola där i 3 månader och sen är det tanken då att de ska flytta hem till Köpenhamn.
Om jag har förstått rätt så har ju deras mor då, kronprinsessa Mary, bott där med barnen. Och sen har kronprins Fredrik varit lite flytande. Han har varit både och liksom skött sina kungliga uppdrag i Danmark och sen varit en del i Verbier. Men nu fick alltså kronprinsen åka hem på grund av den här skadan. Men vi hoppas att han kryar på sig.
Det gör han säkert.
Yes. Och den sista kungliga nyheten, den handlar om prinsessan Leonor som fyllde 6 år i torsdags. Hurra och stort grattis, sen ska vi såklart henne. Och just den här åldern, 6 år, det är lite intressant för att i höstas så blev hon av med sin kungliga höghet-titel. Hon är alltså inte längre en del av det kungliga huset. Och hade hon varit det, Jenny, och nu fyller 6 år, då hade det sett lite annorlunda ut.
Ja, därför att enligt successionsordningen så måste ju då kungliga barn som är en del av tronföljden gå i skola och växa upp i Sverige. Och då har förra riksmarskalken tolkat det som att det ska ske från och med 6 års ålder. Och det är det man har hållit sig till, och det var väl också därför som kungen tog det här beslutet delvis förra året, att de här barnbarnen inte ska vara en del av kungahuset. Och då är de mer fria att gå i skola vad de vill i världen.
Och kunna bo kvar i Florida utan att någon egentligen ifrågasätter det, i och med att situationen nu ser helt annorlunda ut. Så att, ja, 6 år är hon nu alltså, men hon behöver inte flytta hem till Sverige och gå i svensk skola.
Så är det.
Så är det med det. Och en annan prinsessa då som inte har ett lika fritt liv, utan snarare en ganska utstakad framtid, det är ju hennes kusin, prinsessan Estelle.
Mm.
Och hon fyller också år den här veckan. På söndag så fyller hon 8 år. Och vi har ju valt att ett av veckans huvudämnen då ska röra just prinsessan Estelle.
Mm. För hon är i en väldigt speciell situation. Och vi ska gå in lite mer i detalj på det, men vi kan ju konstatera att hon är ett barn som inte har samma valmöjligheter som andra svenska barn. Därför att hennes framtid är redan utstakad. Det ska vi prata mer om.
Men prinsessan då, hon, den blir Sveriges blivande drottning, kronprinsessan Victorias och prins Daniels första barn. Hon föddes den 23 februari klockan 04:26 2012. Och det här var ju då en torsdag morgon. Kommer du ihåg, Jenny, vad du gjorde eller vad du var när du fick reda på att de hade fått sitt första barn?
Så jag minns inte i detalj, men jag minns att jag var inne på jobbet ganska tidigt den morgonen. Därför att vi hade sändningar och vi skulle rapportera kring det här. Hon föddes ju på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Däremot minns jag väldigt väl den här pressträffen som prins Daniel hade. Han var ju helt nybliven färsk pappa, och det märktes. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
I morse klockan 04:26 föddes en 51 centimeter lång och 3280 gram tung, väldigt söt prinsessa. Och mina känslor är lite all over the place. Ja, när jag gick nu från rummet så låg den lilla prinsessan på sin moders bröst och såg ut att ha det väldigt mysigt, så det var svårt att slita sig.
Ja, Daniel, han måttade upp med händerna också inför alla fotografer hur lång.
Och det var nästan exakt på centimetern hur han måttade upp med händerna, vilket han har fått. Det var en väldigt stor uppmärksammad grej det här.
Hur lång var Estelle?
51 centimeter lång och vägde 3280 gram.
Ja, ganska normalt.
Föddes en väldigt söt prinsessa, sa prins Daniel. Och den här, mina känslor är lite all over the place. Det är någonting som verkligen har följt med honom efter det här, den här presskonferensen. Det var en väldigt fin stund och man såg att det var en mycket rörd pappa.
Ja, det var tårar i ögonen och det var, ja, men det var fint. Han var nog både stolt, rörd, glad och ja, lite all over the place.
Lite all over the place, exakt. Och med det så föddes ju också då Sveriges enda framtida drottning. Och likt alla andra kungliga födslar, så efter en kunglig födsel så behövs det göras en vittnesbekräftelse.
Och det här är en gammal tradition sen, ja, men sen medeltiden. Och den innehåller ju flera moment, kan man säga. Men berätta om vittnesbekräftelsen.
Ja, men det är då som du säger, det är en långt gången tradition, och det ska då ske dagen efter födseln, om då inte födseln sker på en helgdag. Då sker den då följande måndag. Och det består då av att talmannen, statsministern, riksmarskalk samt överhovmästarinnan är vittnen. Och då skriver under ett dokument, kan man säga, på att de då har sett det här barnet och ser att det faktiskt finns på riktigt. Och,
men varför gör man detta?
Ja, men det är väl på något sätt att flera ska vittna om att det har hänt och att det här barnet finns och att det är ett äkta barn.
Ja.
Det låter ju så här väldigt medeltid,
ja,
att det ska behöva gå till så. Men det är liksom, det är långt gångna traditioner, och det är väl just för att om man tänker sig förr i tiden så att barn inte skulle bytas ut eller att det skulle vara just det barnet.
Mm.
som ändå då också, för det finns ju också en, det är det faktiskt det här barnet som ändå ska ta över kronan.
Ja.
Och då är det viktigt att det är rätt barn, så att säga.
Och det sköts salut och det hölls en tacksägelsegudstjänst. Och sen fick hon ju, hon fick en titel.
Ja, hertiginna av Östergötland.
Ja.
Och jag som är från Västmanland själv tyckte, var ju lite besviken att vi inte kunde få en hertiginna. Men Östergötland blev det. Sen så dröjde det faktiskt ett tag innan vi fick se prinsessan Estelle. Utan först om vi såg henne i offentligheten, det var i samband med kungens 66-årsdag den 30 april.
Och sen var det dop den 22 maj. Och det var en väldigt speciell dag tycker jag.
Hur bevakade det från din sida?
Ja, jag satt som vanligt i en tv-studio. Men jag kunde följa allting via stora skärmar.
Mm.
Men det här var ju väldigt speciellt. Det var kungabarnets första barnbarn. Jag tyckte det var pampigt och fint som vanligt. Det är ju massa traditioner som omgärdar sådana här.
Visst var det i slottkyrkan?
Ja, ja, det var det. Det var pampigt med högvakten. De hade pyntat med pioner och äppelblom. Så mycket vita blommor i kyrkan. Och så gick det i grönt och guld, så det var mycket vårkänsla. Men det jag minns mest kanske ändå var att Estelle var så himla snäll och tyst.
Väldigt snäll.
Gäspade rätt in i kameran så att folk började skratta. Och när hon då skulle få vatten på sin gässa så rapade hon, eller det lät som en rap. Men det är så gulligt och jag tycker också det är skönt att man liksom i ett kyrkorum kan få skratta, att det kan vara lite... Det är pampigt, traditionellt, lite konservativt då liksom i det här kyrkorummet. Men samtidigt så kan man också ha ganska skön stämning. Man kan skratta, man kan liksom...
Och det tycker jag verkligen vi har sett vid alla de här dopen faktiskt de senaste åren. Både när prinsessa Madeleine och prins Carl Felix barn har dött. Så att just barnen, de får ju verkligen vara just barn. Det har inte suttit stilla vid några stolar där inte.
Nej, utan gud.
Det har sprungit omkring och det har dansats och busats och leksaker och någon tandborste och allt möjligt. Och jag tycker det är väldigt härligt just när det här traditionella möter det lite mer moderna och lekfulla.
Namnen är ju också både traditionella och moderna. Vad fick hon för namn?
Estelle Sylvia Eva Mary. Och Sylvia då, det är ju såklart efter mormor, drottning Sylvia. Eva är efter prins Daniels mamma. Och Mary är ju efter Estelles gudmor. För det är kronprinsessan Mary av Danmark som är en av faddrarna.
Mm.
För sen är det ju även då... Han var dåvarande kronprins Wilhelm Alexander, numera kung av Nederländerna. Kronprins Håkon av Norge, kronprinsessa Mary av Danmark och sen är det då prins Carl Philip samt faster Anna Westling som är faddrar till Estelle.
Ja, och Estelle, det var ju ett väldigt ovanligt namn just då för en kunglighet. Men det har ju förekommit i släkten innan.
Ja, och det är det som är spännande.
Det är ju så här att vår kungs gudfar, det var Folke Bernadotte, och honom känner man igen sen historien. Det var han med vita bussarna och han gjorde väldigt mycket gott. Men han var gift då med Estelle Bernadotte. Och hon kom också betyda mycket för kungafamiljen och för kungen. Så att jag tycker det var fint att man valde det namnet, att det går liksom vidare i släkten. Och det har en betydelse för den närmsta familjen.
Och där har man ju verkligen sett hur då prinsessan Estelles namn har påverkat namntrenden istället. För idag är ju faktiskt inte Estelle ett särskilt ovanligt namn, utan det är ganska många som heter Estelle.
Mm. Så är det.
Och Estelle har ju då vuxit upp på Haga slott ihop med mamma och pappa. År 2016 så kom ju lillebror Oscar till världen. Och där ute har de det ju bra.
De har det jättebra. Och Estelle... Hon går ju på förskola, eller gick på förskola som många andra barn gör. Den hette Förskolan Äventyret och låg i Danderyds kommun utanför Stockholm. Men helt plötsligt så bestämde sig Victoria Daniel för att byta förskola. Och det kan man väl tycka att, är det ens en nyhet? Ja, men det blev det, därför att det här handlar om Sveriges framtida drottning. Så det skrevs mycket om att hon bytte förskola av logistiska skäl. Jag tror nog snarare att det handlar om att den nya förskolan, Montessori-förskolan Lilla Kvickjock, som låg på Djurgården, där gick ju flera av Victorias vänners barn, och alltså lekkompisar till Estelle.
Säkert sådana vänner som hon umgås mycket med privat också.
Ja,
utanför förskolan.
Precis. Och det är ju en trygghet. Men hon bytte i alla fall. Idag går hon på skola på... Nu ska jag inte säga fel, för vi höll på att prata om det här igår när vi spelade in tv. Det heter ju Campus Manila. Men i iskylan när vi stod utanför skolan och skulle spela in så råkade jag säga Camilla Vanilla. Så heter det naturligtvis
inte. Så heter det naturligtvis inte, men det är lätt att säga fel där.
Ja.
Och där går ju då prinsessan Estelle, och där har hon också många vänner sedan tidigare. Och varför tror du att de valde just den skolan?
Det handlar också mycket om kompisar, tror jag. Jag tycker det är bra att Victoria Daniel tänker på just den biten, att det är otroligt viktigt för Estelle i den roll som hon kommer få, att ha nära vänner. Däremot blir jag lite besviken över att de valde en sån exklusiv friskola som det ändå är. För att många av de här barnen har föräldrar som kanske är diplomater, en del kändisar, mycket näringslivstoppar. Och fine, jag förstår tanken att hon bygger ett nätverk inför sin framtid. Men jag tror också att det hade varit viktigt för henne att umgås med, ja, men kanske gå i en kommunal skola de första åren, kanske lära känna andra typer av
vänner.
Just för
att kunna vidga vyerna, menar du då?
Ja, jag tror att det är jätteviktigt. Mm. Sen gör väl hon det säkert på andra sätt. Hon går ju i dansskola och hon har massa andra aktiviteter. Men det är ändå viktigt med kompisar och... ja.
För vi ser ju faktiskt hur både kronprinsessan och prins Daniel är väldigt måna om att Estelle ska, utöver då kanske skolmiljön, få en bra inblick i det så kallade vanliga livet.
Mm.
Och vi har ju sett både hur de tar henne med och åker tunnelbana, de går på kanske en helt vanlig restaurang och så vidare. Just för att man ska få en inblick i att hur det faktiskt fungerar, vilket jag tror är jätteviktigt.
Det är jätteviktigt. Sen ska vi inte sticka under stol med att det här är ett barn som aldrig på riktigt kommer få uppleva den världen. Hon kan ju med intellekt och empati förstå den, men hon kommer aldrig riktigt kunna, hon kommer aldrig vara i den. Hon kommer aldrig oroa sig för att betala räkningar, hon kommer aldrig oroa sig för det ena och det andra, därför att det kommer hon ha gratis i sitt liv. Och det ska man ju vara öppen med, att det är ett privilegierat liv, och att vara ett barn som växer upp i en sån här familj där det alltid finns pengar, möjligheter, dörrar öppnas. Det är speciellt. Och där tror jag att Daniel kan spela en jättebra roll i det här. Därför att han har vuxit upp i en småstad, han har helt andra perspektiv. Och vi vet ju också att Estelle tycker jättemycket om och är ofta i Jockelbo med sin farmor och farfar. Och där får hon ju en annan typ av upplevelse, såklart.
Ja, men såklart. Och där som vi var inne på nu i och med att Leonor fyllde 6 år, att de får ju faktiskt väldigt olika typer av framtid. De kommer faktiskt kunna välja, kusinerna kommer kunna jobba med vad de vill, de kommer kunna driva egna företag om de så önskar, gå vilken utbildning de vill, medan Estelle har ju faktiskt inte samma möjlighet, utan det är ganska utstakat vad hon ska göra, vad hon bör studera och så vidare.
Och det är nog därför som Victoria Daniel började så tidigt med att ta med henne ut på kungliga uppdrag, för att hon skulle lära sig och få en förståelse för vad det innebär, för att det här är ju hennes framtid. Och då får man ju bara hoppas att Estelle är ett barn som känner sig trygg i situationen och som, ja, men kanske lite som Victoria, känner att det inte bara är plikt, utan att det också är, det kan vara otroliga möjligheter och någonting som man kan börja gilla och vilja göra tidigt.
Men Estelle hann ju knappt börja på den här skolan då innan den var i blåsväder.
Mm, det stämmer. Campus Manila har ju brottats med en del problem. Och det går långt tillbaka. Det handlade väl också mycket om att det bildades olika grupperingar. Det var en föräldragrupp, det var en rektor som fick kritik och sen petades. Men det handlade, man ska inte peka ut henne, för det handlade om så mycket annat också. Och det här ställde till med problem, och man har också haft inspektion på sig för att komma till rätta med problem som till exempel mobbing och annat. Så att den är inte helt problemfri, det är den inte.
Nej. Och det är klart att det har ju också varit kanske jobbigt för just att hon precis började i skolan, det blev den här stormen kring skolan och sen ska man försöka då så diskret som möjligt försöka ha en kunglig skolgång där.
Ja, som helst ska ske i lugn och ro, för att det är ändå så att Estelle, hon har livvakter med sig, alltså hon är i en något annorlunda situation än de andra eleverna, även om det finns elever där också som har personskydd av andra anledningar. Men jag tror nog att hon ändå kan leva ganska normalt.
Ja, vi får ju hoppas det för hennes skull också. Att man får en så normal skolgång som möjligt.
Mm.
Och utöver då den här vanliga skolan, så det var du lite inne nu på, Jenny. Hon går ju faktiskt i en så kallad drottningsskola också.
Mm.
Där hon då förbereds för att en dag kunna ta rollen som och axa rollen som regent. Mm. Och det här började ju jättetidigt. Redan när hon var 2 år bara så gjorde hon faktiskt sin första representation när hon var med och invigde en sagostig som hon fått i dopgåva av sitt hertigdöme.
2 år är tidigt.
Det är väldigt tidigt. Jag är inte övertygad om att hon själv, hon minns ju säkert inte det, men att redan då var i rampljuset fotografer, filmkameror. Riktigt, det var ju klart att det var en stor grej att få se.
Det är nog det första. Bästa, verkligen det bästa Victoria Daniel kan göra.
Mm.
Att hon blir trygg i det här redan från dag ett.
Och det är ju inte bara när det handlar om såna här saker. Vi har ju sett även hur, som du sa, de tar med Estelle vid väldigt många olika tillfällen.
Mm.
Hon har fått besökt slottets verksamhet för att se hur de arbetar på slottet. Kronprinsessan själv, hon praktiserade ju vid husgerådskammaren just för att få en bra inblick, och det är kanske någonting vi kan räkna med att Estelle kommer göra också.
Men vad härligt, tänker jag, för att jag minns ju med fasa min egen prao man hade så här i årskurs 5 och sen var det väl i 8:an, och jag vet att jag var på Volvo och skar kablar en hel vecka och man
då
bara
tycker
dog
jag att slottet
av.
Låter trevligare.
Ja, men verkligen. Och hon gör ju då prao på sitt framtida jobb, det är ju hemmavid liksom.
Mm. Å andra sidan, jag praktiserade på ett café när jag var 14 och sen började jag jobba där, så att
ja, Lillostej.
Nej, men utöver då den här drottningsskolan, utöver den vanliga skolan, så har ju såklart även Estelle som alla andra barn en fritid. Man får leka med kompisar och göra så här fritidsaktiviteter. Du nämnde dans. Hon är också väldigt intresserad av hästar. Hon har sin egen ponny Victor som står vid hovstallet.
Mm.
Som jag sett bilder på flera gånger när de är ute och rider. Den här ponnyn brukar få följa med till Soliden på sommaren. En
just
annan
det.
Plats där både Estelle och hela egentligen kungafamiljen verkligen får sitt space och kan leva så nära som möjligt en vanlig vardag och en vanlig sommar, kan man väl säga.
För där, det har ju Victoria pratat mycket om, även i intervjuer där jag har ställt frågor till henne om det. Men Soliden är ju deras paradis. Och visst, det är en fantastiskt privilegierad miljö där också, men där kan de ju vara fria på ett helt annat sätt.
Det är härligt när man är vid Soliden. Jag har varit där några gånger i samband med kronprinsessans födelsedag. Det är en väldigt mycket mer avslappnad känsla när man möter kungligheterna där.
Mm.
Det är lite sommar, det är lite linnekavaj, det är lite mer avslappnat på något sätt. Man ser kungen köra förbi golfbilen.
Ja, de stannar ju gärna och pratar också.
Ut och går med hunden i slottsparken. Så att det är en helt annan känsla. Jag kan tänka mig att det är väldigt härligt också för kungabarnen att få ha sin oas där. Och det är säkert det kronprinsessan själv minns också från uppväxten, just det här lite mer spacet.
Och friheten kanske att inte vara betraktad och fotograferad hela tiden när man rör sig i ett område. Så det är ju
och sen,
ja, deras paradis.
Just att Estelle får följa med. Redan 2016 så var ju faktiskt med vid kronprinsessans firande på kvällen vid Borgholms IP. Och orkade med. Hon satt och gäspade lite, hon var nog lite trött. Men ändå att hon orkar med, hon hälsar på folk. Hon är ju väldigt oblyg. Och hon verkar inte vantrivas i rampljuset. Och det är ju en väldigt god egenskap för en framtida regent.
Men på tal om det här med aktiviteter och lekdejter och träffa andra barn och sådär när man är kunglig, det kan ju ställa till det kanske. För att man ska ha livvaktsskydd och det är mycket mer noga med vem man träffar och sådär. Men jag fick berättat för mig för länge sedan om prins Carl Philip, han var jätteengagerad i scouterna när han var liten. Och där är en miljö som är, den är nog bra för de flesta barn. Men han hade ju livvakter med sig där också, och då berättade min vän då att han gick i samma grupp som Carl Philip, och om Carl Philip hamnade i bråk med någon, alltså verkligen slagsmål, livvakterna ingrep ju inte, därför att det handlar ju om barn, och barn ska väl ändå också få ha en frihet att vara just barn. Och det kan jag gilla, just att det finns inte, det är inte någon sån här beskyddande bubbla så sett kring de här kungabarn, utan de får också lov att
vara just barn,
ja,
tänker jag.
Det är bra. Sen när Estelle växer upp och ska börja utbildas på allvar till kronprinsessa och sen drottning, det brukar ske från 15 års ålder ungefär. Det var då Victoria i alla fall fick börja följa med på galamiddagar och statsbesök inom Sverige då. Och det är en spännande period. Men man ska också skräddarsy en utbildning till Estelle. Både kungen och Victoria, de har fått alltså verkligen så här specialdesignade utbildningar som passar just dem. Och i och med att det finns dyslexi i familjen så har man varit jättenoga med att det ska vara en utbildning som verkligen fungerar. Ser man tillbaka i historien så har det varit fruktansvärt för många av de här kungliga barnen. Det var så kravfyllt och de isolerades från vanligt folk. Tvingades att plugga språk. Jag vet Karl den XI, han skulle lära sig svenska, tyska, latin, franska, spanska, italienska, nederländska, finska och ryska. Plus alla andra ämnen. Så det var ju supertufft förr i tiden.
Vilka krav.
Ja, och har man då dyslexi eller lite med problem med att läsa eller skriva eller vad det kan vara.
Jag tror inte ens man behöver det för att tycka det är svårt. Det är jättehöga krav att kunna så många språk.
Ja. Men med vår kung nu så gjorde man i alla fall så att han gick på förskola på slottet. Och då var det utvalda elever som han gick tillsammans med. Med Victoria gjorde man så att man verkligen ville ha en mer normal, ja, normal skolgång. Man satte henne i kommunal förskola. Kungen, han gick på en privatskola, Broms privatskola, innan han började på Sigtuna. Victoria, hon gick på enskilda gymnasiet. Mm. Det satt långt inne.
Ja. Det satt långt inne, men det gjorde hon.
Ja, och sen därefter påbörjade hon då sitt utbildningsprogram som också var skräddarsytt för henne då.
Och kronprinsessan, hon har bott och studerat franska i Frankrike. Hon har bott i USA. Hon har studerat en rad olika ämnen här i Sverige. För att få en inblick bland annat i riksdagen och regeringens arbete så fick hon ju ett särskilt upplagt program bara där. Så det är som du säger, allting, det är inte så att de söker en vanlig högskole- eller universitetsutbildning på 180 högskolepoäng, utan det är ju verkligen, man plockar lite små delar passar, överallt och pusslar ihop det till någonting som verkligen passar.
Men sen gick hon faktiskt diplomatprogrammet på utrikesdepartementet. Och sammanlagt då har hon skrapat ihop en filkand och huvudämnet är då freds- och konfliktkunskap. Så det är, hon har ändå liksom en gedigen utbildning, även om den är skräddarsydd för henne.
Och du tror att det är så det kommer se ut även för prinsessan Estelle då framöver, att man kommer skräddarsy även hennes utbildning?
Mm. Men vi måste också ta upp det här med utmaningarna med att vara tronföljare. Man är också såklart en helt vanlig människa med samma problem och tankar och känslor som alla andra.
Och krav.
Och krav.
Framförallt.
Och Victoria upplevde ju enorma krav när hon var i tonåren. Och för hennes del så var det ju så att hon kunde liksom inte jämka samman den här offentliga bilden av sig själv och den privata Victoria. Det kan ju vara svårt för vem som helst som hamnar i en sån sits. Så hon var trots allt född till det men upplevde då de här problemen. Och hennes sätt att hantera det var att kontrollera maten. Hon kunde inte kontrollera sin omgivning eller sig själv. Nej, men då kunde hon kontrollera maten och drabbades av allvarliga ätstörningar.
Och det var också mycket det som bidrog till att hon just flyttade till USA för att få avgränsas från den här offentligheten i Sverige och samtidigt kunna studera där.
Och hon fick ju också professionell psykologhjälp där. Och de åren gjorde nog henne väldigt, väldigt gott, tror jag.
Men där kan jag också tänka mig att både kronprinsessan Victoria idag och prins Daniel är väldigt mån om att hjälpa Estelle i det här för att hon just inte ska hamna i samma situation med de här höga kraven som också kan bidra till den här stressen. Men det ska bli väldigt spännande, tycker jag, att följa Estelles resa, just vad det kommer bli för utbildning, var hon kommer bo.
Och vad hon blir för typ av person, för vi har inte sett jättemycket av henne, även om kungahuset är generösa med bilder och att hon är med på mycket, så håller de ju henne fortfarande lite grann i den här skyddande bubblan. Och det, så ska det ju vara.
Så det är klart det ska vara så. Men det lilla man har sett av prinsessan Estelle så tycker jag att hon verkar vara en väldigt framåt person. Som gärna tar för sig och pratar utan problem med alla typer av människor. Det ser man framförallt då vid kronprinsessans firande utanför Solidens slott. Att hon hjälper gärna till och hälsar på människor, tar bilder och bär presenter och gåvor och blommor. Så att hon
verkar, det lovar gott.
Det lovar väldigt gott för att kunna axla den rollen.
Just det.
Och det jag också tycker är så spännande utöver då bara prinsessan Estelle här i Sverige, det är att om vi blickar ut över Europa så har vi liksom en framtid med drottningar. Drottningarna kommer regera. Mm. Och det känns ju väldigt modernt och rätt i tiden.
Verkligen.
Vi har ju både då prinsessan Leonor av Spanien som fyller 15 år i år. Kronprinsessan Elisabeth av Belgien. Hon fyllde ju 18 år i höstas och höll då sitt myndighetstal. Hon fick både mamma och pappa och falla i tårar. Och prinsessan Ingrid Alexandra av Norge blir 16 år i år. Och sen har vi kronprinsessan Katarina Amalia av Nederländerna som fyller 17. Så att här har vi starka drottningar som står på rad att äntra rollen.
Ja, så Estelle kommer ju inte vara ensam i att vara kvinna på tronen.
Nej.
När hon blir
och det är det jag tycker är så pampigt. Att vi har det här att vänta oss. Och jag är helt övertygad om att de kommer att hjälpa och stötta varandra. I den här rollen. För så ser det ut över Europas kungahus idag. Att de har ju faktiskt nära relationer och hjälper varandra i sitt arbete. Det är klart att det kommer fortgå.
Ja, Victoria kallar ju till exempel Håkon och Fredrik för sina bröder. De har ju vuxit upp väldigt nära varandra. Är ju också släkt, men de flesta kungahus i Europa idag är ju mer eller mindre släkt med varandra.
Men visst är det så att de umgås mycket privat?
Ja, det gör de. Det gör de. Men på tal om Victoria och Daniel.
Ja! Enkel lite bröllopsfeeling.
Du älskar kungliga bröllop.
Ja, men jag gör det. Ja. Jag är mer eller mindre besatt av kungliga bröllop och tycker att det är underbart. Det finns ingenting som kan få mig på så gott humör. Jag tittar ofta om och om igen på kungliga bröllop.
Men varför jublar du nu? De är ju gifta.
Exakt, men de firar ju 10-årig bröllopsdag i år. Den 19 juni så har de alltså varit gifta i hela 10 år. Och det här kan jag inte förstå. Att det faktiskt har gått 10 år. Nej. Kan du ta in det?
Nej, jag tycker det har gått snabbt. Men jag minns den dagen väldigt, väldigt väl. Jag var mitt uppe i en intensiv bevakning av det här brudparet. Och det kulminerar ju den 19 juni. Och jag minns att jag satt på en läktare inne i Storkyrkan. Och framför mig så satt jättemånga av Victorias och Daniels närmaste vänner. Och när Victoria och Daniel kom in i kyrkan, det dröjde några minuter, de skulle rätta till släp och fixa och trixa lite innan de skulle gå altargången fram. Men när musiken startade och de började kliva fram så var det så många av de här vännerna som grät. Och de var så rörda för att de kände till Daniel och Victorias historia. Hur länge de fått vänta på det här bröllopet. Och de tårarna, ja, det var fint att se.
Smittade de?
Ja, kanske lite. Jag blev också lite rörd, men jag tror att jag också kände av hela stämningen i Storkyrkan, för det var otroligt pampigt. Men mitt i det här traditionella pampiga så fanns ju det personliga, privata, och de lyckades skapa den känslan. Och sen alla med släktingarna och vännerna som bara omslöt dem med kärlek.
Det var en bra kunglig uppslutning också vid bröllopet på plats då. Och jag minns framförallt det här vackra blomsterarrangemanget också som bara prydde hela Storkyrkan. Och Storkyrkan i sig är ju redan väldigt pampig och väldigt fin. Och sen då när den var helt klädd i blomster den här varma sommardagen. Jag jobbade ju inte med att bevaka kungahuset då, utan jag var fortfarande i mina skolår. Men jag satt hemma, bänkad med prinsesstårta. Ingen fick störa mig på hela dagen och verkligen följde det här bröllopet. Och jag måste ju erkänna en sak. När du pratade om det här med altargången när de gick fram till altaret där när kronprinsessan skred in, då spelades ju en speciell låt. Och det kan vara så här, jag sitter hemma, jag har middagar med mina vänner, vi kanske lyssnar på lite partymusik, det är lite festlig stämning. Och då finns det en automatisk inställning på Spotify som gör att om man låter det bara rulla på med musik så kan det bara hoppa in på någon låt som spelas väldigt ofta. Tänk dig att man sitter mitt i en middag eller mitt i någon härlig fördrink och sen kommer den här låten på.
Vad säger folk då?
Ja, alltså det, folk, vad är det som händer nu? Vad är det för låt som spelas? Ja. Och så får man liksom, ja, jag lyssnar på den här låten jätteofta.
Men kan du göra det en vanlig vardag? Bara så här, nu ska jag lyssna på deras ingångsmarsch.
Nej, men det finns faktiskt ett helt album som heter Låtar från bröllopet. Aha. Och då är det liksom allt från klockringningen till låten i altargången. Och sen alla psalmer och så här, jag är sån. Jag tycker det här är jättevackert och jag kan alltså på väg till jobbet lyssna på
en bröllopsmarsch.
Ja.
Kan vi inte lyssna på den, Sara? Hur låter den?
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Men du förstår ju att det blir en liten kanske konstig stämning. Man har precis lyssnat på någon sån här topplistelåt och sen dundrar den här igång. Det är ju en liten kontrast, men det är härligt. Det är kul och det symboliserar också att intresset är starkt.
Mm. Vad minns du mer av den här dagen?
Jag minns också från kyrkan väldigt väl den här fina sången som Björn Skifs och Agnes framförde. Mm. En låt som var nyskriven inför bröllopet och som både kronprinsessan och prins Daniel hade förut varit med och forma lite grann. Och det har ju kommit att bli lite av en klassiker. Jag tror att den har fått spelas på väldigt många bröllop därefter. Det var väldigt fint. Och sen ja, men hela den här bubblande stämningen som var i Stockholm och som man kände även genom en tv-ruta runt om i hela landet och vad det betyder för ett land med den här typen av folkfest, för det är faktiskt vad det blev. Det blev ju en kärleksfest i hela landet.
Och det blir en enande kraft kan man säga. Det hade varit ganska mycket skandaler och mycket negativa skriverier om kungahuset innan bröllopet. Den här skandalboken till exempel om kungen och ja, det var mycket som gjorde att det här bröllopet lite grann satte punkt för det.
De hade ju också en väldigt lång kortege genom hela staden, både till häst och vagn och sen också båt. De togs emot framför slottet där man också hade gjort så otroligt vacker med den här gräsmattan. Och sen minns jag framför allt kronprinsessan Victorias tacktal till folket.
Jag vill börja med att tacka svenska folket för att ni har gett mig min prins. Vi, min make och jag. Oj. Är så otroligt glada och väldigt tacksamma för att så många vill vara här och fira tillsammans med oss.
Ja, men det är jättefint.
Där hon tackar för, tack för att ni har gett er min prins.
Mm. Och han höll ett fint tal, Daniel.
Ja, nej men, största av allt är kärleken. Det är, liksom, det,
det är lite det som har följt dem hela tiden faktiskt.
Ja. Just att deras kärlekssaga någonstans besegrades. Alltså de klarade av och storma igenom det här motvindarna som de faktiskt hade och utmaningarna i det. Och sen fick de säga ja till varandra och de på något sätt tror jag symboliserar lite den här. Just att om det finns kärlek så klarar man väldigt mycket tillsammans.
Och jag minns också att han berättade om en speciell liten låda med lappar.
Ja, det var fint.
Victoria hade en planerad resa till Kina på 2 veckor. Och hon hade skrivit en liten kärlekslapp till Daniel som han skulle öppna en i taget varje dag. Och jag var ju med henne i Kina och bevakade den resan hon gjorde där. Jag försökte ställa frågor till henne om Daniel. Men hon var som sagt inte så pigg på att prata om sin kärlek. Det kunde komma någon kommentar här och där. Men under den resan så hade de inte jättemycket kontakt med varandra. Så då var den här lådan med lappar då en kärleksförklaring till honom hemma i Stockholm.
Och det var ju så fint också tycker jag att vi fick ta del av hela bröllopet. Vi fick ta del av hela middagen. Vi fick ta del av bröllopsvalsen när de skar upp sin tårta.
Mm.
Det gav ju en väldigt fin inblick i allting. Man fick verkligen vara med på hela tillställningen. Och en annan grej man måste passa på att hylla, det är ju faktiskt prins Daniels fars tal.
Ja, det var fint. Han var bra på det där.
Han var väldigt bra på att tala.
Olle Westling.
Yes, ja. Och han var också väldigt transparent och berättade just det. Att de kan vara ute och plocka blåbär i Ockelbo. Och kronprinsessan var med som en helt vanlig person. Just den här kontrasten mot den kungliga världen fick man liksom höra om i det här talet. Det tycker jag också var väldigt fint.
Mm. Och jag kommer ihåg att jag rörde mig mycket kring Storkyrkan och Kungliga slottet och Drottningholm de här dagarna. Just för att vi bevakade bröllopet och förberedelserna. Och jag minns att jag såg Per Ingseden, han designade ju Victorias klänning. Den var otroligt vacker.
Väldigt traditionell och väldigt fin. Jag tror att den typen av brudklänning, den kommer liksom alltid rent stilmässigt att hålla. Man kommer kunna bära den för alltid, den är otroligt elegant.
Jag såg honom vid avspärrningarna, jag tror det var tidigt samma morgon. Och det var i Gamla stan och det stod folk runt omkring de här avspärrningarna i väntan på att få kanske släppas närmare kyrkan och sådär. Och jag var på väg till en tv-studio, jag tror det var tysk eller dansk tv, jag minns inte längre. Och då fick jag syn på honom och han bar ett så här stort fodral. Jag fattar ju såklart att det där är inte brudklänningen han bär på, för att den fraktas på helt annat sätt till slottet.
Det är inget man tar över armen.
Nej, men det var då ett så här fint fodral, jättestort, som han då han skulle ta sig igenom avspärringen och prata med någon av poliserna där. Och då tänkte jag att antingen är det där någon av brudnäbbarnas kläder, eller kanske till någon i kungafamiljen. Någon gäst eller någon i familjen som skulle ha den där klänningen. Men det var sån här, man fick såna inblickar hela tiden i vad som pågick. Och, de var också ganska generösa vid hovet att ge en inblick i blomsterdekorationer eller det som pågick på Drottningholm kvällen innan. Det var ju en middag för alla vänner och tillresta kungligheter och sådär. Så att det var...
Och dagen innan var det också den här konserten vid konserthuset.
Ja, men just det.
Det är då kronprinsessan gjorde entré i den här otroligt vackra glitterklänningen.
Ja, var det Elisab som har gjort den?
Ja, stämmer. Snyggt. Och det var en väldigt fin tillställning. Alla samlades, det framfördes, några av Sveriges största artister var där. Framförde låtar, det var en otroligt, jag minns den här barnkören som sjöng för dem. Det var väldigt vackert.
Och Victoria hade någon så här hårprydnad i form av en kärlekspil i sin knut. Så det var mycket genomtänkt allting.
Det fanns en röd tråd genom allt, från dag ett.
Största av allt i kärleken.
Största av allt i kärleken. Och kan vi inte halka in lite på det?
Jo.
Vid bröllopet så bar ju kronprinsessan kaméerna. Mm. Och de är ju väldigt flotta.
Väldigt typisk kärleksdiadem.
Verkligen. Hade du tänkt att hon skulle bära dem? Eller tänkte du, trodde du att hon skulle ha annat?
Alltså, jag anade väl i och med att det är samma diadem som drottningen bar när hon gifte sig 1976. Så kanske tänkte jag att de delar samma bröllopsdag, då kanske man även kommer dela vissa av de här detaljerna, och så blev det ju.
Mm. Och både prinsessan Birgitta och prinsessan Desiree bar ju också det här diademet, och det har ju liksom blivit lite av en tradition då.
Det har det ju verkligen.
Bland de kungliga brudarna. Och det här är ju från början då någonting som drottning Josefina medförde i början på 1800-talet till Sverige. Och sen dess har det funnits här i samlingarna, och jag tyckte det var väldigt fint att de plockades fram, och de gjorde sig väldigt bra på kronprinsessan. Det här vackra armbandet också till den här nätta men ändå eleganta klänningen, och sen det där pampiga, ganska höga diademet med de här sju olika små porträtterna.
Ja, det är jättefint.
Mm.
Nej, men hon har nog aldrig varit vackrare ändå.
Nej, det strålade verkligen om både henne och prins Daniel. Och vet vi hur det här kommer att firas i år?
Mm, jag är säker på att man uppmärksammar det här på något sätt officiellt. Sen om det handlar om att man får nya bilder på paret eller det sker någon slags utställning, det får vi ju se. Men på något sätt så kommer det ju uppmärksammas, det är jag övertygad om. Men sen kommer de ju säkert fira privat på något sätt.
Det får
sätt
vi verkligen hoppas.
Ja, där får man ju inte någon inblick.
Det får vi ingen inblick, men nej, i alla fall en liten bild kan vi väl få ta del av, tycker jag.
Mm.
Det vore härligt.
Det vore härligt.
Ja. Men då blev det riktigt mycket kärlekssnack den här veckan. Det tycker jag är underbart.
Familj, kärlek, ja, bröllop och barn. Härligt.
Härligt. Bra uppladdning inför helgen.
Verkligen.
Vi åter om en vecka igen. Och tills dess kan ni ju följa oss.
Och ni hittar alla gamla avsnitt på Acast, i din iPhone. Var är det mer någonstans?
Spotify finns också. Yeah. Där poddar finns, som man
där
säger.
Poddar finns.
Och vi finns även på Instagram.
Mig hittar ni på Instagram, kungligt med Jenny.
Och mig hittar ni på royalistan.se. Häng gärna kvar där så ses, eller hörs vi. Vi ses inte, men vi hörs om en vecka.
Ha det gott.
Ha det bra.